Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt, hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning, att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju, vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning.
Mm.
Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning. Vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tid där.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då! Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej.
Helena, idag ska vi prata om gynekologisk cancer.
Mm.
Vad finns det för cancersorter?
Ja, det är ju en jättebra fråga för att de som man hör i samhället mest liksom är ju om livmoderhalscancer och livmodercancer och äggstockscancer.
Mm.
Det är de vanligaste sorterna. Vi ska prata om lite om hur vanliga de är. Det finns ju lite liksom ovanliga sorter som man knappt träffar på ens som gynekolog. Men jag tänker att vi ändå kan så här nämna någon liten litet liksom om varje eller vi kan ta upp några som vi ändå så här är värt att nämna som kan drabba framförallt unga kvinnor där idag. Ja.
Det jag minns att vi har inte pratat om det här så mycket alls tidigare. Nej. Men jag minns
jag har dragit på det här avsnittet för jag tycker att det här är lite tungt och svårt att prata om.
Ja. Det är det ju, verkligen. Men det jag minns är att vi har tagit upp i HPV-avsnittet så pratade vi om livmoderhalscancer och att vi har kunnat minska det med 50% när vi, för att vi har tagit cellprovtagningar sedan 60-talet, läste jag.
Fantastiskt.
Och det är ju helt otroligt. Jag minns att vi sa då att tänk om det faktiskt är en cancersort som man kan utrota.
Ja, med vaccinationen så tror man ju att man kan utrota den. Om man nu får alla kvinnor och män att vaccinera sig och dessutom denna cellprov, så då tror vi ju att man kan utrota den sortens cancer. Ja. Men det här ska vi prata jättemycket mer om med dagens gäst.
Så nu släpper vi in gästen, Helena. Vem är det?
Det är Sahar Salehi. Välkommen.
Tackar.
Nej, hur sa jag ditt namn nu? Sahar Salehi.
Ja, egentligen är det Sahar, men alla säger Sahar och det går alldeles utmärkt.
Det är för att det är för svenskad form.
Precis.
Sahar.
Just ja.
Sahar, det är fantastiskt kul att du är här. Det är ju få gynekologer jag är så imponerad av som dig. Men det vet du, det har jag sagt förut.
Ja, tackar, tackar.
Alltså, det är du och Helena Gopp-Kallner som hon har låtit så här om innan vi ska komma hit.
Ja, men jag ska dra varför. Sahar jobbar på Nya Karolinska och är subspecialiserad inom gyncancerkirurgi med fokus på äggstockscancer, men även cervixcancer och livmodercancer. Och ditt fokus ligger på avancerad kirurgi vid äggstockscancer och du forskar också på utfallet av kirurgi vid just äggstockscancer och livmoderhalscancer.
Stämmer.
För bara kort, när bestämde du att du skulle bli gyncancerkirurg? För det är ju ganska smalt och subspecialiserat område.
Ja, absolut. Det är ett otroligt smalt område på många sätt. Men man kan väl säga så här, jag visste alltid att jag skulle bli kirurg på något sätt. Och så småningom blev det väldigt utkristalliserat att det var kvinnor jag ville jobba med. Så att när jag fick nys om det här, då var det ganska... Då blev det ganska klart för mig vad jag skulle hålla på med.
Och det är ju otroligt avancerad kirurgi. Så.
Men vilket spår går man? Blir man gynekolog?
Ja,
och sen liksom,
Nej, men det är bra att vara lite allmänbildande här. För det man kallar för en gynekologisk onkolog internationellt sett, det är en kirurg som också administrerar eller behandlar kvinnans cancersjukdomar, inklusive den medicinska behandlingen, alltså cellgiftsbehandling. Och sen så har man det man kallar för radiation therapist som ger strålbehandling om det skulle vara indicerat. Och man tar också hand om alla kvinnans gynekologiska cancersjukdomar, inklusive bröstcancer. I Sverige är traditionen en annan. Här har vi gynekologer som utbildar sig efter sin färdiga specialistutbildning i 4 år till och får en certifiering inom gynekologisk cancerkirurgi. Och den andra behandlingen, det vill säga det som finns tillgängligt idag, strålbehandling och medicinsk behandling, det sköter onkologer som har en grenspecialitet inom gynekologisk onkologi, alltså inte kirurger, och sen samarbetar vi tillsammans. Så det är en
liten inflikning här, vad gör onkologer?
Onkologer är läkare som behandlar patienter med cancer medicinskt.
Och det är inte ens säkert att de är gynekologer.
Nej.
Gynonkologer.
Nej, utan de är onkologer.
De är, precis. En del är ju gynekologer och blir subspecialiserar sig till onkologer. Men en del är cancerläkare och så specialiserar man sig inom gynekologisk onkologi.
Och jag skulle vilja säga att idag går man egentligen inte från gynekologi till onkologen. Utan det är onkologer som specialiserar sig.
Ja.
Precis.
Okej, men det var lite bakgrunden. Men nu tycker jag vi kör igång. Det är väl framförallt 3 typer av cancer som jag tänker att vi ska prata mest om idag. Och det är livmoderhalscancer, äggstockscancer och livmodercancer. Men om vi börjar med livmoderhalscancer, vad är det? Var kommer den ifrån?
Ja, livmoderhalscancer utgår från livmoderhalstappen kan man säga. Eller från livmoderhalskanalen. Och varför man utvecklar livmoderhalscancer, det vet vi ju inte, som med alla andra cancersjukdomar. Det vi däremot vet, och som den här Zürhausen fick Nobelpris för, det är att det krävs en viss typ av ett virus, en viss typ av HPV-virus för att man ska kunna utveckla den här cancersjukdomen i livmoderhalsen. Sen vet vi också att de allra flesta kvinnor som har haft samlag har blivit utsatta för det här viruset. Men alla utvecklar inte cancer.
Nej.
Så varför det är så, det vet vi inte. Och livmoderhalscancer är, kan man säga, den unga kvinnans sjukdom, gyncancersjukdom. Men medianålder, alltså hälften är äldre, hälften är yngre, är i Sverige 49 år. Och det är som en tvåpucklad incidens, kan man säga. Och med incidens menar man att insjuknandegraden, den går vid 35 så är det en puckel. Och sen vid ungefär 70-75 är det en puckel också.
Det är ju intressant. Varför är det så för?
Ja, det är sannolikt så att de här cellproven som du tidigare nämnde, som introducerades på 60-talet för att hitta förstadier till livmoderhalscancer och därmed kunna behandla bort det innan det blir en livmoderhalscancer, de slutar man med vid en viss ålder. Och eftersom man inte går på cellprovskontroller då får man en till puckel när man är lite äldre, kan man säga.
När slutar man ta cellprovtagning?
Den senaste analysen som har gjorts är att man ska ta cellprov upp till 70 års ålder. Men så jag vet inte om det är implementerat ännu, men ja, det är det som är rekommenderat.
Men varför kommer en puck vid 35 då?
Ja, det vet vi ju inte heller riktigt varför. Nej. Det är på det sättet.
Så det är ingen förändring som vi har gjort alltså i processerna och rutinerna, utan det är någonting som är biologiskt, eller?
Nej, det kan man kanske inte säga att det är biologiskt, men sannolikt är det så att man kanske har fött sina barn och vi vet att en graviditet i sig kan hämma immunförsvaret på ett visst sätt, så man kanske är mer mottaglig för det här viruset och sen att utveckla sin cancer. Och då kanske kvinnor också har börjat gå på sina cellprovskontroller lite mer ordentligt i samband med mödravårdscentralkontrollen eller ja.
Kan man tänka sig också att det ändå är en sån långsamt utvecklande cancersjukdom, att det är liksom ett visst antal år efter sexualdebut och
just det.
Det kan ha med det att göra också, men nu spekulerar vi ju lite
ja,
där, men
för
man vet inte
spekulation.
Exakt. Ja, spekulation. Nej, men det vet vi inte. Men det är helt klart så att de kvinnor som inte deltar i screeningprogrammet, de har en mycket högre risk för att utveckla livmoderhalscancer. Ja.
Men det här gör jag lite orolig då, för det känns inte, jag känner inte att jag har blivit kallad på jättelänge.
Nej.
Vart vänder man sig då?
Ja, det här är ju, alltså det här är ju ett problem. Kvinnor vet inte när man tog cellprov senast och har väldigt svårt att hålla det. Liksom hålla,
alltså jag minns att det var ett tag innan pandemin.
Ja,
och nu sen, är det några år sedan.
Och sen nu under pandemin så finns en stor osäkerhet kring om man har blivit kallad i tid. Det jag kan säga är, det jag skulle vilja lägga till här, det är att många kvinnor har fått kallelse med hemtest under pandemin. Och det kommer vi fortsätta med i många regioner. Mm. Och, och då har jag hört otroligt många gånger så här, ja men jag fick det där hemtestet men jag struntade i det för jag vill hellre gå till barnmorska. Men då ska man veta att hemtest är lika säkert.
Definitivt,
som
det är bra.
Ja. Mm. Så tar det hemprovet, eller hemtestprovet, för det är nämligen så att man screenar ju för viruset. Så man behöver inte upp och liksom skrapa på livmodertappen för att ta reda på.
Det är jätteskönt att slippa skrapa.
Ja, men exakt. Så att ta det där hemtestet och se till att ni skickar in det. För det är så många patienter som jag har haft som säger så här, ja men det ligger här och skrapar någonstans. Låt det inte ligga och skrapa. Skicka in det.
Ja.
Det räddar liv.
Ja, okay.
Ja, men och om man är osäker på när man har fått, om man har fått sitt senaste cellprovtaget, och då kan man faktiskt beställa det på nätet och då får man titta lite på sina regioner hur det fungerar i respektive region.
Okej. Okay.
Livmoderhalscancer, det börjar ju oftast med att man tar det cellprovet då. Det är ju, och sen så upptäcker man att man har ett HPV, ett högrisk HPV heter det ju då. Då går man vidare till en kolposkopi som en undersökning hos en liksom vanlig gynekolog, kan man säga. Om man då får reda på att man har cancer, då kommer man till dig så här.
Mm,
vad händer?
Precis. Ja, precis som du säger, ungefär hälften av alla kvinnor som får livmoderhalscancer, och idag är det bara faktiskt ungefär 450-500 kvinnor om året i Sverige som är insjukna i livmoderhalscancer, tack och lov. Det är ju fortfarande en stor artikel i andra länder i världen som inte har sån här screening. Så hälften av alla patienter med livmoderhalscancer, de får sin diagnos till följd av cellprovscreeningen. Och hälften får sin diagnos till följd av symptom som gjort att de söker gynekolog. Det vill säga att man får, de vanligaste symptomen, det är att man får blödning när man inte ska ha det, mellan menstruationer, när man har samlag. Kontaktblödning kallar vi det för. eller en olaga, alltså någonting man inte ska ha, olaga flytning som är nytillkommet. Så det är extremt ovanligt att man har symptom som vid en avancerad livmoderhalscancer, alltså när cancern har växt och kanske trycker på lymfbanor eller kärl som gör att man får ont i benen eller svullna ben. Det händer inte idag i västvärlden, tack och lov. Men har man då gjort sin utredning beroende på ett cellprov eller på symptom hos en ordinarie gynekolog eller vad man nu har gjort sin utredning ute i landet, då remitteras patienter idag till en universitetsklinik i den regionen de tillhör. Och då påbörjas en utredning, och utredning innefattar radiologisk undersökning, och då är det ofta en magnetkameraundersökning och en skiktröntgenundersökning på olika sätt. Och då, det vi är intresserade av att veta då egentligen, det är vad tror vi om den här tumören, det vill säga hur stor är den, har den spridit sig någonstans, växer den över några andra organ eller inte, för att kunna ta ett beslut om vilken typ av primärbehandling, alltså första behandling vi ska erbjuda patienten. Och då av tradition så är det så att vid tidiga former av livmoderhalscancer, när vi tror att det är tidigt, på röntgen alltså, så behandlar vi patienter med kirurgi. Och med tidig livmoderhalscancer, då menar vi en cancer som är mindre än 4 cm, har inte växt över några andra organ och inte uppenbart spridit sig någon annanstans.
Och då opererar man bort hela livmodern?
Ja, då gör vi det man kallar för en radikal hysterektomi, och då innebär det att man tar bort livmoderhalsen, livmoderkroppen, äggledarna, äggstockarna får oftast vara kvar, tillsammans med stödjevävnaden till livmoderhalsen och övre delen av slidan, och sen lymfknutorna som går längs bäckenet. Mm.
Men du Sahar, de här kvinnorna som är då 35 år, det är ju bra att man kan behålla äggstockarna så att man inte hamnar i klimakteriet. Mm. Men vad får man för symptom och vad får man för besvär efter en sån operation? Om man tänker lite långsiktigt, inte precis efteråt.
Ja, men precis. De allra flesta får faktiskt inga större besvär efteråt, vilket är bra. Men det finns två ovanliga men vanligt förekommande biverkningar till den här operationen. Och de två, det är lymfödem i benen, alltså till följd av den här lymfkörtelutrymningen, alltså ta bort lymfknutorna i bäckenet, som gör att vätska i benen kan stocka sig och inte kunna ta sig upp vidare genom lymfsystemet eftersom vi har tagit bort de här lymfknutorna i bäckenet.
Och det kan vara rätt besvärande, va?
Blir man svullen då? Eller?
Ja, då blir man svullen i låren framförallt. Och det kan hända, det behöver inte hända några månader efter operation, utan det är ändå beskrivet att besvären kan komma upp till 3 år efter operationen. Mm. Så att alla kvinnor som genomgår den här typen av kirurgi, de får alltid en uppföljande kontakt med sjukgymnast, så att de vet var de ska vända sig och hur man ska hantera det.
Så man kan behandla det med fysträning?
Nej,
eller liksom,
inte
eller?
Träning. Nej. Det kan till och med göra det sämre faktiskt. Okay. Men kompression, det är det som är behandlat. Alltså man trycker emot och hjälper lymfsystemet att liksom trycka upp vätskan, kan man säga. Och det är en hel vetenskap i sig. Men det är otroligt ovanligt att man får jättebesvär. Mm. Någon enstaka patient kan råka ut för det. Men det finns metoder att avhjälpa symptomen. Mm. Ja, om det skulle bli jättebesvär. Men de allra flesta drabbas inte av det. Nej. Det är viktigt att säga. Den andra ovanliga men vanligt förekommande biverkningen av en sån här operation, det är att man har svårt att kissa efteråt. Mm. Det vill säga inte att man kissar på sig, utan tvärtom, att man har svårt att tömma urinblåsan, och då kan det vara svårt till och med att känna att man är kissnödig. Det är också ovanligt, men det händer, och ibland så är det så att man till och med inte alls kan känna när man blir kissnödig, och då får lära sig att tappa sin urinblåsa själv. Men det brukar oftast vara så att har man sådana symptom efter operationen, så brukar det förbättras inom några månader och går alldeles utmärkt sen, i vilket fall som helst.
Men och alla kvinnor opereras inte. Har man då en större tumör eller att det har växt, då får man strålning, eller hur?
Precis. Ungefär hälften av alla kvinnor har det vi tror är en tidig livmoderhalscancer. Och då opererar vi ju de patienterna som vi har beskrivit precis. Och av de patienter vi opererar så har ungefär 10-15% ändå en mikroskopiskt spridd sjukdom till lymfkörtlarna.
Och de upptäcker man när man opererat och undersöker lymfkörtlarna.
Precis, exakt.
Det är därför man måste ta bort alla lymfkörtlar.
Ja, för man vet inte. innan. Och röntgen har inte kunnat indikera om det är så. Utan det får man titta i mikroskopet och se. Så att även om, av dem vi opererar så kommer en liten andel ändå att behöva mer behandling efteråt. Och sen är det ju också då hälften av patienterna som har mer avancerad tumör från början. Och de får ju också annan behandling än kirurgi. Och den innefattar då strålbehandling egentligen.
Mm. Och cellgifter, va?
Ja, mm. Och cellgifterna ger man en gång i veckan. Man får strålbehandlingen varje dag ungefär mellan 5-6 veckor beroende på hur man ger. Samtidigt brukar det vara så att man en eller två gånger också får inre strålbehandling, det vi kallar för brachybehandling. Och samtidigt, en gång i veckan, brukar man också få cellgiftsbehandling. Och den är egentligen till för att göra strålbehandlingen mer effektiv, kan man säga. Och den cellgiftsbehandlingen tappar man inte håret av eller så.
Just det. Men och jag vet att många patienter känner så här att och jag vill bli opererad för det känns tryggare, mm. bara bort med det. Mm. Men strålbehandlingen, och speciellt om man får både den här yttre och den här inre behandlingen, mm. är ju otroligt effektiv idag.
Mm. Mm. Det är den, och det har den alltid varit, kan man säga. Mm. Och just strålbehandling har ju Sverige varit i förfronten och Stockholm redan från början, kan man säga. Den utvecklades ju här på Radiumhemmet på Skelegatan en gång i tiden för behandling av livmoderkropps och sedan även livmoderhalscancer. Mm.
Vad är överlevnadschansen om man får livmoderhalscancer?
Jo, men vi gör ju det vi kallar för en stadieindelning vid alla former av cancersjukdomar för att kunna sätta en siffra på hur långt cancersjukdomen har brett ut sig anatomiskt i kroppen.
Och så förstår jag att man har olika chanser beroende på
vart
man är i stadiet.
Ja, oftast är det så. Precis. Oftast är det så att ju tidigare man har hittat cancern, desto bättre chans är det till överlevnad. Men det finns ju massa andra saker som också spelar roll.
Ja.
Inte bara vilket stadium man har.
Har man bättre chanser att överleva om man är yngre? När man får diagnos?
Det tror jag inte man kan säga.
Nej. Men vilka stadier har vi? Är det 1-4?
Ja, det brukar vara 1-4 i princip för alla cancersjukdomar. Mm. Exakt. Och 1 är den tidigaste formen och 4 är den mest avancerade formen.
Och vad är chansen då? Är de olika?
Ja, chansen till överlevnad vid tidig livmoderhalscancer, den är extremt god.
Ja.
Och sen så finns det ju undergrupper kring det. Så att de allra, allra flesta blir botade, kan man säga.
Ja, det är fantastiskt.
Ja, det är det.
Ja.
Men också, alltså, prognosen är också god vid mer avancerade stadier. Kanske inte vid det mest avancerade stadiet,
nej.
Men mellanstadierna, där är inte alls särskilt dålig överlevnad.
Men är det särskilt många som hamnar i det senaste stadiet?
Nej, det är ovanligt att ha det absolut senaste stadiet, det är det. Utan antingen har man den tidiga livmoderhalscancern, ungefär hälften får diagnos vid tidigt stadium. Eller så har man de här mellanstadierna, kan man säga, som man kan behandla väldigt väl med strål- och cellgiftsbehandling.
Mm.
Där majoriteten faktiskt ändå också överlever sin cancersjukdom.
Det är fantastiskt.
Vi ska ju prata om äggstockscancer och livmodercancer också. Men bara sätta dem i relativitet till varandra.
Mm.
Hur farliga är de olika liksom äggstockscancer och innan vi ens går in på det, men bara för att prata om det i samband med varandra. Vad är liksom överlevnadsgraden för det och hur oroligt kan det vara?
Och då är det viktigt också att komma ihåg det här med stadieindelningen. Det vill säga, om du har en tidig livmoderhalscancer eller en tidig äggstockscancer eller en tidig livmoderkroppscancer eller livmoderslemhinnecancer, då har du en god prognos och blir allt som oftast botad av din cancersjukdom.
Mm.
Så att överlevnaden totalt sett, det handlar ju om hur stor andel av patienter i de olika diagnosgrupperna som får sin diagnos i vilket stadium, så att säga. Och då om vi ska börja prata om livmoderkroppscancer, som många säger, som egentligen är en cancer som utgår från livmoderslemhinnan, alltså där man menstruerar ifrån, då får de allra flesta patienter sin diagnos tidigt för att symptomen kommer tidigt. Och symptomen är att man får en blödning efter menopaus, alltså en postmenopausal blödning.
Och det här är så viktigt för alla att veta. Får man en blödning efter klimakteriet ska man inte vänta på att söka gynekolog.
Det ska man inte göra.
Boka och hur vet man då att det inte är en sen mens? Alltså då man vet när det är över liksom. Eller
ja,
då
när
har man
har
haft uppehåll.
Ett år efter senaste menstruationen som man har haft, då är man postmenopausa.
Och det här är livmodercancer vi pratar om.
Nej, ja, precis. Nej. Ja, livmoders endometricancer, livmoderslemhinnecancer egentligen kan man säga. Precis. Så att de allra flesta får sin diagnos väldigt tidigt och det räcker med en operation och så är man i princip botad. Mm. Verkligheten är inte så enkel. Livmodern,
äggstockarna.
Ja, precis. Och de första lymfknutarna i bäckenet. Mm. Inte
så det är väl den som kanske har bäst prognos?
Ja, av den anledningen. För att man hittar det tidigt. Ja. Exakt.
Men livmodercancer, det här har jag ju pratat om så himla många gånger i den här podden, om med klimakteriebehandling. Ja. För att det är ju kvinnor som fortfarande, mot bättre vetande, står på bara östrogenbehandling under klimakteriet utan ett gulkroppshormon som skyddar livmoderslemhinnan. Och då är det ju ökad risk för just livmoderkroppscancer. Och, så det är så otroligt viktigt att man alltid har man livmodern kvar så måste man ha ett gulkroppshormon som skyddar livmodern samtidigt som man behandlar med östrogen.
Okay.
Och det är just för att skydda mot den här cancersorten.
Ja. Men, och sista då, jag vill bara säga,
jättekort till också, det är ju den äldre kvinnans sjukdom, eller hur?
Den äldre kvinnans sjukdom, där hälften av patienterna får sin diagnos innan 69 och hälften efter 69. Så medianåldern är 69.
Just det.
Mm. Och äggstockscancer.
Och äggstockscancer, det är en sjukdom som är lite lurig. Varför då? Jo, för att den ger inte symptom. Mm. Förrän cancern har spridit sig ganska ordentligt inuti magen. Äggstockscancer är ju cancersjukdomar kan man säga som utgår både från ytan av äggstocken, insidan av äggledan och direkt för det vi kallar för bukhinnan. Bukhinnan är en tunn genomskinlig film, ungefär som gladpack, som klär bukens alla organ. Och den här cancern älskar att sätta små frön, små utsådder av cancer tidigt i förloppet ute på bukhinnan. Och så symptomen är extremt vaga. Man kan få kanske sådär, när man känner att magen har börjat växa, man kan inte knäppa byxorna eller kanske lite lätt illamående eller kanske att tarmarna inte riktigt fungerar som de brukade göra.
Så är det
göra.
Ju jätteofta.
Ja, det är ju det. Mm. Så att det och därför så får de allra flesta patienter dessvärre sin diagnos när sjukdomen har spritt sig redan inuti magen. Va? Mm.
Så här upptäcks de flesta i stadium
3 eller 4. 70% eller mer faktiskt.
Kan man screena det här på något sätt? För det låter ju som att det kanske är den vanligaste orsaken till att man går bort av gynekologisk cancer.
Exakt. Äggstockscancer är fortfarande den dödligaste gynekologiska cancersjukdomen. Just av den anledningen att majoriteten av patienter får sin diagnos sent helt enkelt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend, John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Den här veckans avsnitt av Gympodden är sponsrad av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Helena, preventivmedel kan ju ha fler fördelar än att bara skydda mot graviditeter. Kan du berätta mer?
Ja, jag brukar alltid fråga om det när jag ger preventivmedelsrådgivning. För att kvinnor som har väldigt riklig mens eller som har mycket mensvägg till exempel kan ju behöva ett preventivmedel som också minskar eller till och med tar bort menstruationerna. Och hur vet man då om man blöder rikligt? För alla vet ju bara hur ens egen menstruation är, så att säga. Och då brukar vi ha som riktmärke att om man blöder 7 dagar eller mer, om man måste gå upp och byta skydd på natten för att man blöder igenom, eller om man blöder så mycket att man behöver byta tampong till exempel varje timme eller använda liksom dubbla skydd dagtid, då blöder man för mycket. Liksom om man blöder med mycket klumpar och koagel. Det är också ett riktmärke på att man blöder för mycket.
Jag tror att det är många kvinnor som blöder för mycket och inte vet om det.
Jag vet att det är många som gör det.
Ja.
Träffar ju dem ofta.
Ja.
Och i alla tider så har ju flickor fått höra att det är så här det är att vara kvinna.
Och det
att,
är det inte
nej.
Längre.
Nej, det är faktiskt inte det. Utan vi måste göra mera för att hjälpa kvinnor med sina menstruationer. Om man då kan kombinera preventivmedel med en behandling för riklig mens så tycker jag att det är otroligt praktiskt.
Ja.
Så det behöver inte vara någonting fel. Alltså att det är någonting som är inte normalt i din kropp.
Mm.
Men det är inte bra att blöda rikligt varje månad.
Nej.
Så på mittpreventivmedel.se då kan man gå in och läsa mer om det här. Man kan också göra menstestet där du kan få mera information om hur din mens är och vad som kan vara bra för dig.
Mm.
Och sen så tycker jag att man ska boka en tid för rådgivning kring sin mens och prata med någon som verkligen kan det här och inte nöja sig med svaret att det är så här det är att vara kvinna.
Jag tycker att det var en upplysning för mig när vi började podda om gympodden att preventivmedel inte bara används för att inte bli gravid utan det används också som läkemedel för att hjälpa kvinnor med olika sjukdomar eller tillstånd eller till exempel om man har problem med väldigt riklig mens.
Mm. Så mittpreventivmedel.se, gå in och gör menstestet och se till att du skaffar dig en riktigt bra menshälsa.
Mm. Tack Bayer.
Tack så mycket. Hej då.
Finns det någon anledning att när man är klar med sitt barnafödande att ta bort livmodern och äggstockarna? Eller liksom,
Jag förstår att du frågar det nu när vi har pratat om allt det här. Men jag skulle säga absolut nej. Mm. Varför då? Jo, för att det finns risker med att bli av med sina hormonproducerande organ också kan man säga. De riskerna, de är högre än risken för cancersjukdom skulle jag vilja säga. Emellertid, eller däremot, så är det så att man har en medfödd ärftlighet att utveckla äggstockscancer eller livmoderkroppscancer. Då är det en helt annan sak. Men de patienterna hanteras på ett helt annat sätt, naturligtvis.
Och det är ju så att de kvinnorna vet ju oftast, det är ju vissa gener som man har liksom hittat som orsakar både livmodercancer och äggstockscancer. Och de som får äggstockscancer får också mycket oftast bröstcancer.
Mm, precis.
Så de kvinnorna följer ju ett visst program kan man säga med rekommendationer hur
men
man ska göra.
Men vet man då, Helena, vår mamma har ju haft bröstcancer till exempel.
Mm.
Vet vi då om det är en ärftlig sort eller om det var slumpen?
Det var slumpen.
Det vet vi?
Ja.
Okej. Okay.
Men dels var ju hon 50 år gammal och det är då de som har bröstcancer i familjen eller äggstockscancer i familjen som har den här ärftliga, då är det ju nästan att alla kvinnor har det, eller mer eller mindre liksom, det är kvinnliga kusiner, det är farmor, faster och sen kanske en syster. Alltså det är så här, det är inte så här en enstaka som har fått.
Vi och det är samma sak med den gynekologiska cancersorterna också.
Ja, och det är samma gen. Rätta mig här nu, för det finns två gener så här.
Ja, på 90-talet så hade man upptäckt att kvinnor som har en viss typ av mutation i en liksom DNA-reparationsgen hade en klart ökad risk för att utveckla både bröstcancer och äggstockscancer. Och det kallar man för bröstcancer 1 och bröstcancer 2-generna. BRCA brukar man säga. BRCA 1 och BRCA 2. Och där vet vi att man har en klart ökad risk att insjukna också i tidig ålder. Både äggstockscancer och bröstcancer. Sen vet vi ju om väldigt många fler genetiska varianter som kan öka risken för att utveckla just de här cancersjukdomarna. Och vi vet väldigt mycket mer om andra cancersjukdomar och genetisk risk också. Men det är väl det som är känt och som man kan testa för idag kan man säga.
Mm. Men du så har p-piller.
Mm.
10 års användning av kombinerade p-piller halverar risken för äggstockscancer.
Mm. Och livmoderkroppscancer.
Och livmoderkroppscancer. Mm. Och tjocktarmscancer.
Varför?
Eller jag vet inte om det halverar för tjocktarmscancer, men det minskar risken för tjocktarmscancer. Varför är det så?
Jo, då tänker man
för
så här.
För första, är inte det helt otroligt?
Jo, det är otroligt. Ja. Det är det vi kallar för kemoprevention. P-piller. Och då, det man kan tänka sig.
En fråga här bara innan vi kommer in på det. Gäller det även hormonspiralen då?
Nej, det vet man inte än, men det tror man inte. Mm. Eller det är i varje fall inte klarlagt.
Okej.
Okay. Kombinerade p-piller. Så har sitter tyvärr och skakar på huvudet. Nej, utan det är kombinerade p-piller.
Kombinerade p-piller.
Då tänker vi oss teoretiskt att orsaken till det är förmodligen ägglossningar. P-piller gör att vi inte har ägglossning, eller hur? Det är ju så man inte blir gravid. Till skillnad från hormonspiral eller bara sådana här gestagener som gör att livmoderslemhinnan blir tunn. Och just på det sättet blir man inte gravid.
Men Mirena-spiralen skyddar mot livmoderkroppscancer.
Ja, det gör det. Mm.
Men nu är vi inne på kombinerade äggstockscancer.
Ja, precis. Mm. Exakt. Så att det är sådana här reproduktiva faktorer som vi vet ökar eller minskar risk. Men det är också viktigt att veta att alla studier som publiceras som handlar om risk, det är bara samband som man studerar. Det vill säga att man tittar på ett gäng kvinnor, tusentals eller hundratals eller miljontals ibland. Och så tittar man på olika faktorer och så undersöker man det statistiskt för ett visst utfall, till exempel äggstocks- eller livmoderkroppscancer. Så kan man komma fram till att statistiskt sett så, om man gör så här, så ökar det eller minskar risken för ett visst utfall. Men det är inte en säkerställd huvudorsak. Nej. Naturligtvis. Va? Mm. Utan det är samband vi tittar på.
Ja. Mm. Men vad finns det annars som man kan göra preventivt för att, alltså förebyggande för att få, ja, jag tänker alla de här tre cancersakerna. Ja. Men då har vi pratat livmoderhalscancer, vet vi ju. Mm. Lämna cellprov.
Mm.
Ja.
Check.
Men check på den. Och äggstockscancer, vad kan man göra med det?
Ja, alltså tyvärr, man har ju försökt att göra en massa olika screeningstudier naturligtvis för äggstockscancer också då, för att kunna hitta den äggstockscancern tidigare. För ju tidigare man får sin diagnos, desto bättre prognos. Och det har man ju lyckats väl med till exempel vid bröstcancer och mammografi, att man kan hitta de cancerna tidigare om man röntgar brösten regelbundet. Dessvärre har det utfallet inte blivit en verklighet vid äggstockscancer. Det vill säga att det finns ingen screeningmetod som vi kan använda oss av för att minska risken för död i äggstockscancer. Så att det har inte fallit ut väl än. Så att generellt sett så finns det väl kanske ingenting man aktivt kan göra själv för att minska sin risk för att utveckla äggstockscancer, mer än att om man vet om att man har en ärftlighet, det vill säga att många första handsläktingar, mamma, moster, pappa, du vet, faster eller farbror som har drabbats av olika cancersjukdomar, att man faktiskt söker sig till vården och så kan någon läkare då, vårdcentralsdoktorn eller en läkare, annan läkare om det är gynekolog, screena för vad man tror är rimligt här och sen skicka vidare frågan till en klinisk genetiker som finns på universitetssjukhusen som kan få bestämma om man ska göra en genetisk utredning.
Det vill jag säga, det gjorde vi med mamma. Jag berättade det för alla. Vi är ju fem systrar. Och då så den genetiken, för det var någon bröstcancerläkare som tyckte att det skulle göras ändå. Och då gjorde man precis det här, att man skickade till liksom genetiker som så här kartlade vilka har haft cancer och vilken ålder och vad var det för sorts tumör. Och sen så kom det fram till att grundrisken för bröstcancer liksom är så här och er förhöjda risk är så här. Alltså ska ni gå på era mammografier. Punkt.
Okay.
Så det är liksom kanske oftast att det ändå hamnar i så här, det är viktigt att gå på screeningen.
Mm.
Men bara för att komma tillbaka till med riskfaktorer för äggstockscancer. Graviditet skyddar. Att föda många barn skyddar.
Precis.
Och det måste ju ha samma effekt.
Ja, det är ju samma som vi tänker under den tiden. Precis. Ju färre ägglossningar desto mindre risk helt enkelt att insjukna. Men sen så, allting får man ju ta liksom, det finns ju för- och nackdelar med allting. Det finns ju trots allt studier som också visar att p-pillerbehandling ökar risken för bröstcancer. Mm. Och andra sidan, även fast det minskar risken för äggstockscancer. Så ja,
jag fattar.
Det är inte alltid helt lätt.
Men jag tänker att det är lättare att upptäcka bröstcancer än äggstockscancer.
Ja, det är ju det.
Så att i min hjärna så känns det ju som att det är bättre om man nu ska säga ta det ena eller andra.
Men om man också ska säga så att p-piller, det här som vi pratar om, skyddet mot äggstockscancer och livmoderkroppscancer, det skyddet kvarstår hela livet. Mm. Medan risken, den förhöjda risken för bröstcancer av p-piller, den avtar så fort man slutar med sina p-piller.
Okay.
Och många kvinnor är ju väldigt unga när de mäter p-piller, så att man har en ganska låg grundrisk. Så att det är liksom, det är väldigt få som insjuknar bröstcancer av p-piller. Alltså, man ska såklart ta det här med i beaktande när man liksom står på p-piller. Men den risken sjunker eller och avtar efter att man slutar med sina p-piller.
Okay. Sen ska vi inte glömma att bröstcancer är den vanligaste kvinnliga cancersjukdomen. Va? Det är ungefär 8000 kvinnor varje år som insjuknar, till skillnad från äggstockscancer.
Mm.
Det är väldigt ovanligt trots allt. Det är 650 om året ungefär.
Det är 650 per år. Mm. Och hur gammal är medianåldern för äggstockscancer?
Ja, det är också den liksom medelålders kvinnan, kanske lite äldre. Medianåldern, alltså hälften är yngre, hälften är äldre, ligger på 63 år vid äggstockscancer.
Men du, så tänkte jag också på livmoderkroppscancer. Då pratade vi om att det här med att stoppa östrogen länge utan ett gulkroppsskydd, det är en riskfaktor.
Mm.
Men kraftig övervikt är en annan riskfaktor.
Absolut.
Har du några andra sådär liksom tydliga kopplingar?
Ja, precis.
Till livmoderkroppscancer?
Ja, livmoderkroppscancer har absolut samband med övervikt och sjukdomar som i sig också har samband med övervikt. Det vill säga diabetes, högt blodtryck som också kommer med vällevnadsövervikt, kan man säga. Och det handlar om att vi vet att fettceller i sig kan stimulera livmoderslemhinnan, alltså östrogenberoende livmoderslemhinnecancer, kan man säga. Precis.
En fråga här. Så livmoderkroppscancer, det är i då slemhinnan, och livmodercancer, då är det i...
Det är samma.
Det är samma.
Vi säger livmoderkropp, men det är egentligen fel. Det är livmoderslemhinnecancer egentligen.
Ja, och det är livmodercancer i folkmun.
Ja, i folkmun.
Det är mer att vi vill skilja mellan livmoderhalsen och livmoderkroppen. Så det är därför vi säger så. Men det är, vad bra att du tog upp det. Sen så finns ju så här lite andra otroligt ovanliga sjukdomar, men som drabbar kanske lite mer yngre kvinnor. Jag tänker de här cystorna som visar sig vara farliga, men jätteovanliga. Men finns det någonting som vi ändå ska nämna om dem? Och vad...
Ja, det finns ju sån extremt ovanliga former av cancersjukdomar som utgår från äggstockarna, som oftast drabbar mycket unga kvinnor eller tonåringar. Och det är ungefär 10 om året i Sverige som drabbas av de cancersjukdomarna. Och det är cancersjukdomar som utgår från äggstocken, men inte på samma sätt som den här vanliga äggstockscancern, utan de utgår från själva äggcellen eller från äggstockens stödjevävnad som producerar hormoner. Och de cancersjukdomarna är botbara med bevarad fertilitet. Så att de har extremt god prognos, tack och lov.
Är det för att de ger så mycket symptom?
Nej, de ger inte heller särskilt mycket symptom, mer än vad en stor cysta kan göra, så att säga. Att man kan få ont i magen eller att de snurrar på sig och så får man jätteont, som vid en torsion av ovariet, och söker akut för det. En del av dem är hormonproducerande, men det är extremt ovanligt, som gör att man kan då kanske få ökad behåring eller så, om det är manligt könshormon som produceras. Men de cancersjukdomarna, de är så försvinnande ovanliga, så att det går inte att dra några sammanfattande slutsatser om det. Men där har vi effektiv behandling som botar i princip alla med bevarad fertilitet.
Fantastiskt.
Hur upptäcker man dem då? Det är just att man får ont i magen.
Precis, ont i magen. Precis.
De här kommer in på gynakuten.
Ja.
Och sen så gör man ett ultraljud.
Eller på barnakuten.
Eller barnakuten till och med. Och så tänker man, oj, vad var detta?
Mm. Precis.
Men du, två sorter till som jag ändå vill nämna. Det ena är vulvacancer. Är det?
Ja, vad är vulvacancer? Jo, det är cancer som utgår från den yttre blygden, på svenska. Och den yttre blygden, alltså då pratar vi om huden i underlivet helt enkelt. Och de cancersjukdomarna, de sitter i huden eller precis i slemhinnan, i ingången till slidan, kan man säga. Eller i mellangården, alltså i anslutning till. Och det är verkligen den äldre kvinnans sjukdom. Och de är också jätteovanliga. Och det är ungefär 100-150 patienter om året som drabbas av cancer i yttre blygden. Och där har man symptom ofta. Du vet, man känner en knöl eller någonting som blöder. Eller något
sår som inte läker.
Ja, precis. Mm.
Alltid söker vi sår som inte läker.
Ja. Mm. Och det är väldigt lätt då att ta ett litet prov därifrån. Mm. Och så får man sin diagnos. Mm. Och så behandlar man därefter.
Mm.
Precis.
Och sen tänkte jag på en annan mycket märklig cancersort som är vid druvbörd.
Mm. Vad är druvbörd? Kan, ja,
kan vi börja med det?
Ja, alltså det där är ju väldigt roligt det här med druvbörd. För att det är alltså cancer som utgår från själva graviditetscellerna.
Mm.
Och det är ju lite konstigt, uh-huh, att det kan bli så.
Druvbörd, jag kan bara säga vad det är liksom som, utan att det är cancer. Det är att man blir gravid. Och sen så, nu får du hjälpa mig lite här så här, men det är... I äggcellen så penetrerar liksom två spermier. Alltså man har två manliga genuppsättningar och en äggcell. Det går inte. Alltså det blir inte en normal graviditet. Det andra är att det är en tom äggcell och två spermier. Så man har bara två manliga. Alltså XY, XY och inget XX.
Vad är skillnaden från att du får tvillingar?
Ja, då har du liksom en spermie, ett ägg som delar sig, eller två spermier och två ägg. Så man har ju liksom en normal genuppsättning.
Ja.
Här är liksom ett ägg där två spermier lyckas ta sig in, vilket inte ska gå. Och då blir det druvbörd, eller det som också kallas...
Mola.
Mola, gud jag fick hjärnsläpp. Det kallas mola.
Hydatidosa.
Ja, okej, okay. Nu går vi vidare. Och de här det är graviditeter som...
Men det är inte cancer, det är också det viktigt att säga.
Absolut inte cancer. Men enstaka fall så utvecklas de här knasiga graviditeterna till cancer.
Ja.
Men blir de oftast missfall då?
Ja.
Eller blir det alltid missfall?
Ja, precis. Och då, när det blir cancer, då kallar vi dem för choriocarcinom. Och det är så extremt ovanligt. Typ max ett fall om året.
Men jag hade ett fall här förra året. Så därför känner jag mig uppdaterad för det.
Ja, men precis. Mm. Och de kan man också bota väldigt väl med medicinsk behandling, med kemoterapi på
hur
olika sätt.
Hur upptäckte hon det då?
Hon hade sökt för blödningar i tidig graviditet. Och då så såg man på ultraljud att det här ser märkligt ut. Det är nog en druvbörd. För det ser ut på ett speciellt sätt på ultraljud. Och om man tror att det är druvbörd, då vill man inte göra liksom en medicinsk liksom behandling för missfall. Utan då vill man göra en skrapning så att man får liksom allt det som är in i livmodern och kan skicka för liksom mikroskopisk undersökning. Mm. Och då fick vi veta att hon hade den här cancersorten.
Ja. Är hon av med den då när det har åkt ut?
Ja. Och sen följer man henne med graviditetshormon. Och hon är helt frisk idag. Mm. Så att hon mår jättebra. Men det är som sagt, det är så otroligt ovanligt. Så att, men det är...
Det är väldigt intressant att det kan bli så överhuvudtaget. Men det är också viktigt att veta att det är extremt ovanligt att det blir just den cancerformen.
Mm.
Och överhuvudtaget är det här med moler som inte är cancer också extremt ovanligt.
Mm. Mm. Så hör, vad har vi glömt att nämna när det kommer till gynekologisk cancer? Tycker du ser framtiden ljus ut?
Ja, det tycker jag. Och anledningen till det... Om vi ska prata livmoderhalscancer, så är jag ganska övertygad, och det är inte bara jag, om att det kommer vara ett minneblott så alltså, småningom.
Jag vill typ, alltså jag, på riktigt så blir tårögd när jag hör det. Jag tycker det är så otroligt att det är så.
Och framförallt om man tänker i våra u-länder att det här är ju nummer ett kvinnodödaren. Alltså kvinnor med barn som tar hand om barnen i de här fattiga länderna. Om de kan bli vaccinerade och slippa dö i sina sjukdomar. Det är ju fantastiskt att man kan vaccinera bort en cancer. Så att för livmoderhalscancer ser det ju extremt ljust ut. För äggstockscancer...
Alltså den oroar jag mig mest för nu.
Men det börjar se ljusare och ljusare ut. Och det handlar om de medicinska behandlingar som kommer. Och det handlar om att vi har sett att undersöka cancersjukdomar i mikroskop på ett helt annat sätt. Vi kan gå in på molekylär nivå och se vad är det som triggar en cancer, vad är det som inte triggar en cancer, och hitta direkta behandlingsmetoder på receptornivå idag. Och det gör att vi redan nu har målstyrd behandling vid vissa former av äggstockscancer som faktiskt kan förlänga livet avsevärt.
Målstyrd behandling betyder att man vet exakt vart det här är?
Exakt. Eller? Man går direkt och dödar cancercellen där man vet att den finns, så att säga. Kroppens celler.
Är Sverige duktig på att behandla gynekologisk cancer?
Ja, skulle jag säga. Och framförallt är vår stora fördel som ett relativt litet land, det är att vården är centraliserad idag. Det var den inte för 20 år sedan. Och centraliserad vård, det innebär att patienter behandlas på vissa få ställen, vilket gör att det blir en ansamling av patienter och därmed en mer linjerad vård.
Ni blir sjukt duktiga på det ni gör.
Ja, vi blir bättre på det vi gör. Och sen så har vi också våra vårdprogram som är som konsensusdokument, det vill säga att vi sitter i Sverige tillsammans och pratar om hur vi tycker att så här borde det vara och samlar all vetenskap som finns och gör en sammanfattning av riktlinjer. Sen är ju det alltid riktlinjer och inte att man måste eller ska göra för den individuella patienten på ett visst sätt, så att säga. Men det gör att det totalt sett har blivit väldigt mycket bättre för patienter med gynekologisk cancer. Och just den här centraliserade vården som kräver en publikt finansierad sjukvård, den är exceptionellt bra. Och det finns i princip inte i några andra länder än i de nordiska länderna.
Ja, man får tacksam för det, att ljust. Man bor här. Ja, det låter ljust.
Ja, det är ljust skulle jag säga.
Så har det underbart att höra. Du vet jag att någon kommer skriva till oss efter att vi har sänt det här och säga så här, men sarkom då? Och då tänker jag, det är ju inte riktigt ditt. De tas ju inte hand om gynekologer.
Nej, alltså sarkom, det är cancersjukdomar som utgår från muskelceller. Och ni vet att livmodern är ju en enda stor muskel, kan man säga.
Jajamän, det vet jag. Jag vet det nu.
Så att man kan få cancer som utgår från muskeln i livmoderkroppen. Och det kallas för uterussarkom. Idag så har det blivit så specialiserat så på många universitetskliniker så finns det sarkomenheter. Alltså enheter som bara behandlar patienter med cancer som utgår från muskel eller
för de kan ju liksom också utgå från låret. Eller
precis.
Så det är därför så att liksom,
så det är inte gynekologiskt rotat.
Den sitter ju i livmodern men den är inte en gynekologisk cancer.
Ja, så det sköter egentligen sarkomenheterna. Sen kan det ju finnas fertila kvinnor, alltså unga kvinnor som också drabbas av sarkom och då måste ju vi bli inblandade på något sätt för att vara med i besluten kring behandling.
Ja. Just det. Jag har bara en fråga här gällande läkaryrket. Nu säger du sarkomenheterna. Hur säkerställer man att man har läkare som specialiserar sig på alla de här olika områdena som finns? Har vi det? Eller blir det ibland att någon går i pension och så finns det ingen längre?
Ja, så kan det bli. Och det är därför det är så himla viktigt att nu när vi går mot en mer och mer specialiserad vård. I Stockholm har vi fått det här nya Karolinska sjukhuset som ska vara högspecialiserat, det vill säga inte hålla på med allmänt utan nischat. Så att man som doktor blir man mer och mer nischat, vilket innebär att systemet också blir mer och mer sårbart. För att det ligger, till och med vi då, vi är en liten enhet, vi är 8 doktorer, 3 under utbildning, och vi är också subnischade i den här lilla nischen, kan man säga. Så att det kan stå och falla på en person, och riktigt så kan det ju inte vara, det är för sårbart. Så att, men det är svårt också, för att man vill inte tappa spetsen, det får inte bli för många eftersom det här är trots allt är ganska ovanligt. Och Sverige är inte ett jättestort land heller, så att vi kan inte vara för många, det blir inte kostnadseffektivt. Men det där tror jag är en... Vi går mot högspecialiserat generellt i landet och centralisering. Och där har man inte tänkt klart riktigt, för att det är väldigt sårbart. Det är
Ja, gud vilket ändå positivt avsnitt det här blev. För du var lite orolig för att det här skulle bli tungt. Jag också.
Man vill ju inte skrämma livet ur kvinnor och berätta om vilka cancersorter som finns. Samtidigt så vill man ju lyfta att de finns. Jag tycker man kan inte heller ducka för det.
Nej, det kan man inte.
Och fördelar och nackdelar med olika saker och hur man behandlar och ålder och vad som är symptom och så. Det är superviktigt.
Det är det. Och att man söker, när man har de här symptomen. Det är viktigt.
Sahar, du är ju en lysande stjärna. Tack snälla för att du tog dig tid att komma hit och podda med oss idag.
Tack för att jag fick komma.
Tack. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh.
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.